Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Du lyssnar på Kärleksförsäkringen med Alex och Lisa. En podd som handlar om relationer och ekonomisk jämlikhet. Vi kommer att diskutera och debattera tillsammans med spännande gäster om hur familj, karriär, relationer och ekonomi ska samspela. Hur kan man bli mer jämlika som föräldrar? Vad är nyckeln till ett framgångsrikt förhållande? Och är det möjligt som kvinna att have it all? Under resans gång kommer vi tillsammans med våra experter att få tips och kloka råd hur man hanterar ekonomiska frågor i en relation. Med mig sitter Alexandra.
Hallå, hallå.
Och jag heter Lisa. Nu kör vi! Hej allihopa, varmt välkomna. I dagens avsnitt ska vi djupdyka i hur det är att starta bolag, att resa kapital, att möta framgångar och motgångar och livet som entreprenör helt enkelt. Och i allt det här samtidigt då skaffa barn och bli förälder. Funkar det verkligen? Ja, Kärleksförsäkringen gästas idag av otroliga Carolina Lingvanerus som är grundare och vd av Circulate. Och Circulate är en go-to-plattform för hållbara förpackningar med målsättning att påskynda omställningen till alla världens bolag mot en mer hållbar konsumtion och cirkulär ekonomi. Varmt välkommen, Caro.
Tack så mycket.
Kul att ha dig här.
Nils är här också.
Nils gästar podden lika mycket som Caro är. Mm. För du befinner dig under din föräldraledighet, eller hur?
Föräldraledighet, svårt ord då liksom. Men ja, Nils är 6 månader gammal så att vi har multitaskat här nu sedan han föddes i juni. Så att jag var ledig, helt ledig, väldigt bra timing då. Men juni, juli, augusti och sen 1 september har jag jobbat halvtid.
Halvtid, ja. Och då kör du... Ja. 2 dagar i veckan, 3 dagar i veckan eller hur delar ni upp?
2 dagar i veckan är jag på kontoret och sen däremellan så gör man ju lite som det går längs vägen och får ta lite möten här och där. Och sen så är ju Nils pappa hemma då, otroliga 2 dagar i veckan också. Just det.
Och hänger Nils med på de flesta mötena? Alltså, får du ihop det eller är du helt 100% på jobbet och 100% hemma eller hur får du ihop allt?
Ja, de får det på jobbet och är ju Nils pappa hemma, Daniel, och då är jag ju helt på jobbet. Mm. Nice, det är mina vuxendagar. Det är så här nice, man klär på sig på morgonen, packar väskan, går till kontoret och känner sig lite så här som att man får första skoldagen. Aha. Super nice. Aha. Äta lunch i fred med kollegor och bara så här, tänka på sig själv. Och sen de andra 3 dagarna när jag är föräldraledig, man kanske inte är superledig, men då ibland så hoppar jag in och tar, nu reser pengar, har jag tagit en investerande möten, fått vara för mig idag i morse, man hängde med på möte till en stor investerare också. Har min assistent med mig. Ja.
När du hamnade i den situationen, hur kändes det? Liksom, var det självklart, det här fixar jag? Eller blev du lite, oj gud, hur ska det här gå till med både bebis och gravid och hela den resan och samtidigt?
Bolagsbebis.
Ja, bolagsbebis. 2 stycken samtidigt.
Det var verkligen så här, men bolag, det är ju mitt liv nu. det var lite panik i början och också kanske det... Också för många vänner som det har varit lite svårare för. Så därför tog det nog 6 månader innan jag faktiskt fattade att så här, shit, jag ska få ett barn också. Mm. Så att det var barnmorskan som satt där och bara sa, men nu är det nog bra om ni ställer in på att det faktiskt nog kommer komma ett barn här om 3 månader. För vi var så här, ja men det kan ju gå som det går, man vet ju aldrig. Och det är dumt att ta ut någonting i förväg och så här, expectations management och så där. Så att, men det är ändå tur att en graviditet ändå är 9 månader så den hinner liksom sjunka in lite. Och jag erkände för mig själv så också ta väldigt sent innan man faktiskt erkände det för kanske kollegor och sådär. Så man alltid är känslig med som investerare och man ska se pengar, hur öppen ska man vara och inte vara och när är det kanske liksom dumt att jinxa det versus när kan det faktiskt vara till en fördel för att det är en icebreaker att prata om, så att det är exakt lite svårt.
Och hur gick diskussionerna hemma? Du upptäckte att du var gravid, du var precis i liksom startgrupperna att lansera ditt bolag. Hur,
skulle ha bröllop.
Skulle ha bröllop. Ja, det är väldigt många bollar i luften. Hur gick diskussionen hemma med din partner då?
Men jag tror för oss har det alltid varit självklart att vi ska dela helt lika på föräldraledigheten. Och för mig handlar det om att dela lika på föräldraskapet. Ska vi ha barn, då ska vi ha barn tillsammans. Och vi båda är väl lika intresserade av att umgås med barnet och lära känna barnet och ta, liksom, dra bort det som man drar sitt lass. Sitt lass, men också det här med att man vill lära känna barnet på lika villkor.
Precis, precis.
Och det är det jag tycker har varit det absolut härligast nu också, att ingen av oss har fått försprång i föräldraskapet heller. Att vi båda duger lika bra, vi båda har ungefär lika dålig koll på vad det är han vill eller, eller vad det är han menar, och att vi liksom får utforska det tillsammans. Annars tror jag att det mycket blir att den föräldern som är hemma först, oftast mamman uppe hemma i 9 månader till ett år, att då hittar man liksom en vardag med barnet och man hittar det signaler och så får man ett försprång, att det sen blir att man kanske då mikromanagerar eller coachar mycket den andra kanske mer då.
100%, absolut.
Sen tror jag att vara föräldraledig på heltid tror jag också är extremt jobbigt på ett annat sätt. Jag tycker det är så himla nice att man får båda, att jag får mina vuxendagar där man stimuleras och man får vara en individ men också utmanas i helt andra saker. Så att jag längtar ju att få gå till jobbet. Sen när man går till jobbet så är man på jobbet hela dagen, så kommer man hem vid 6:30 eller de passar ju på när man är där. Då längtar jag också efter att få vara hemma hela dagen nästa dag, och så tycker det är skithält att vara hemma ett par dagar, och sen när man varit hemma ett par dagar så känner man så här, vad nice det ska bli att få sin vuxendag imorgon.
Det låter ju som det knäckte.
Ja, jag tycker det känns väldigt bra.
Men och hur, känner du att du står ensam i den här lösningen att dela 50-50, eller känner du att många i din närhet och umgänge gör
så här? Jag är ganska inspirerad av det. Jag tror det är fler och fler, kanske framförallt då där kvinnan också har en ambitiös karriär och tycker att det liksom är viktigt, och där också man mår bra av att gå till ett jobb, så tror jag det är mer vanligt att man faktiskt gör 50-50 parallellt, och att det inte är 50-50 först den ena och sen den andra, utan att man kör, eller många kanske kör det i en övergångsperiod också. Men första 3 månader var jag hemma heltid över sommaren. Dels för att det var sommar, och för att man behöver också, kroppen behöver återhämta sig lite grann. Så jag tror att man kanske först tar i alla fall 3 månader ledigt, men sen hälften då. Jag tror det kommer mer och mer bli vanligare och vanligare. Jag hoppas att vi kan inspirera till det också. För att jag tror att det verkar också ganska jobbigt i det fall att man kör först den ena sen den andra. Att för ens partner att gå hem vid 9 månaders eller 12 månaders. Det verkar också jobbigt på riktigt.
Exakt.
Nu när man är så här små, det är ganska mysigt att vara föräldraledig och du kan gå ut och äta luncher. Och de är ganska, kan ta med dem lite här och var. Så jag tror att det är också ganska kul att få följa alla faserna.
Men berätta lite mer om Circulate. Alltså, vi har ju träffat varandra i sammanhang när med female founders och liksom entreprenörer och hamnat i forum där vi hjälper varandra. Men hur, jag tycker det är intressant hur man som grundare och vd och liksom får barn samtidigt som man startar ett bolag. Alltså, hur förhåller man sig till det och sina anställda? För du har ju ett gäng hos dig, eller hur? Och vad har du för ambitioner att sätta liksom kulturellt in i bolaget vad gäller de värderingarna du har här nu i familjelivet?
Nej, men jag tror om man vill anställa folk som är mellan 30 och 40, då kommer folk behöva vara föräldralediga. Jag vill gärna se en värld där det är lika stor risk eller chans, oavsett kön, att anställa jag någon som är mellan 30 och 40, så kommer den personen vara lika mycket föräldraledig oavsett kön. För då tror jag det också som arbetsgivare att det blir enklare att veta att så här, oavsett om det är en tjej eller kille, så kommer båda förmodligen vara föräldralediga och förmodligen kommer de borta 6 månader var. Och ska man planera för det? Det blir väldigt mycket jobbigare ifall det är så att alla tjejer anställer ska vara hemma ett år och killarna 3 månader. Ja, men då förstår jag att man hellre anställer killar. Liksom. Så det funkar ju inte. Men så att vi är väldigt tydliga, eller jag är väldigt tydlig med att promota att det är klart man ska kunna vara föräldraledig. Och då får man också lite role modeling att jag lyckas vara det då i 3 månader. Och sen drar hon på halvtid och också inspirerar till det här deltidskonceptet. Men sen också väldigt tydligt med att här, jag har stått där absolut föräldraledigt i 6 månader. Sen tycker jag att du ska komma tillbaka till jobbet. Och så får din partner gå hem. Om man inte vill köra parallellt. För att det här med att någon ska vara hemma ett år och den andra inte hemma mer än 3-4 månader. Dels tror jag att det är synd att från barnens perspektiv att man liksom stjäl tid från barnet att få faktiskt bonda med båda sina föräldrar. Jag tror det är ganska lätt att som mamma, man går hem ett tag så är det så mysigt och man bara, ja men jag är längre och det tror alla är, så klart som fastän jag blev det längre, chill och vara led, alltså, så här. Det är ingen som inte vill det.
Nej.
Men det är också ett extremt lyxigt privilegium att kunna få vara led så länge som är i Sverige. Jag tror nästan det är ett problem i Sverige att vi har för generös föräldraförsäkring som tyvärr håller oss i fatet.
Så är det faktiskt, det kan man se på statistiken om man jämför med våra nordiska grannar som har kortare, och då delar man mer jämnt om man har kortare och öronmärkta månader.
Spanien har ju nu infört den mest jämställda i världen, tror jag. De har 4 månader per person. Sen är det kanske 4 månader lite kort. Jag skulle gärna säga att man kanske har 6 månader per person då. Men just att det är med, den är helt liksom 50-50. Sen kan man väl inte ta sig in då. Men det här när någon går hemma ett år, ett och ett halvt år, och så har du 3 barn, då har du inte jobbat på 10 år. Och ingen är borta från jobbet den perioden. Men du lär dig ingenting på jobbet. Du kan inte vara chef till en grupp och eskalera det om du aldrig är där. Liksom. Nej. Så att då blir det om man kliver av tåget. Så jag tror att så här, det vi promotar är liksom att visa att alla ska kunna vara föräldralediga en rimlig mängd. Och liksom så. Och sen, men sen också att man som arbetsgivare vill dela på den förlusten ihop med partners arbetsplats också. Så att det inte bara blir jag som arbetsgivare som ska ta hela smällen för en föräldraledighet. Så att jättegeneröst i 6 månader och sen ska man tillbaka.
Men jag vet på en tidigare arbetsplats som jag var på, då när man kom tillbaka från föräldraledigheten, då visste man inte om det fanns ett jobb kvar. Det fanns ju alltid ett jobb för de var tvungna att erbjuda, men det var aldrig samma som man lämnade. Och då blev det ju som antingen då, ja men som man, då är man så här, då får jag vara borta jättekort för jag är inte villig att riska. Men som kvinna så gav man upp det. Och det var de 2 vägarna, det var väldigt tydligt. Så där finns det mycket för arbetsgivaren.
Ja, för det är många som också går in i ett mindset att så här, men nu ska jag utvärdera mitt val av arbete och min arbetsgivare. Och nu kanske jag byter också. Att man tar mammaledigheten till att så här, gå på intervjuer och byta.
Jag tror i början gör man inte det. Jag tror det på, när man har varit borta länge så tror jag tror också det är ett effekt av föräldraledigheten. Att när du går på föräldraledighet tänker du inte kanske inte så om du inte var innan. Jag tror snarare att du har varit hemma ett halvår, 8 månader, 9 månader. Att du har gått så länge att du har hunnit tappa
momentum där.
Liksom. Relation till jobbet. För man ser också att alltså, anledningen till att vi inte byter jobb och stannar kvar på jobb länge, det är oftast relationer till kollegor. Exakt. Träffar du inte dina kollegor på så länge så har du liksom tappat, glömt bort att du gillar en del av det gänget, tror jag. Ja. Men jag tror det här med att man tappar sin roll, det tror jag är viktigt också. Så här. Och nu är precis man på andra sidan som arbetsgivare. Jag kan ju inte heller blockera en roll till någon som tänker vara hemma ett och ett halvt år varannat år i 10 års tid och ska jag öronmärka en roll. Då är det så här, men sorry, då får jag nog ha en ha dit någon annan. Och det är inte att man inte undrar folk vara föräldralediga, men man kan, ja men om jag skulle behöva, nu behöver inte det nu då, men till exempel om jag skulle behöva ha en CFO. Men CFO tänker aldrig vara på jobbet.
Det går inte.
För att vara föräldraledig. Alltså jag behöver ju fortfarande ha en CFO som är där och gör jobbet. Och jag kan inte leva på vikarier heller. Så det funkar kanske om man är borta ett halvår. Ja men då kan man fördela ut på andra, eller man kan ta in någon interim och sådär. Men det är interimplatsen är också svindyra liksom. Så att om man är borta ett halvår tror jag det funkar. Men tänker man vara hemma mer ett år och sådär, då är det också svårt att förvänta sig att man faktiskt ska ha sin roll när man kommer tillbaka. För att så länge kan inte man som arbetsgivare tyvärr vara utan någon. Liksom. För jag har ju anställt dig för jag tyckte du var så himla grym. Inte för att någon eventuell vikarie kommer vara så himla grym på att göra ditt jobb.
Och om så blir det också jobbigt.
Ja precis. Då kanske jag hellre har vikarien i slutändan.
Men känner du, alltså vi är så imponerade av vad du gör och liksom ditt bolagsbygge, och vi rådfrågar ju mycket till dig. För vi håller ju själva på och bygger bolag för första gången. Och ja, det är ju verkligen en resa. Men hur känner du att du har stött på liksom det här med att bara vara hemma då 3 månader? Får du försvara mycket av de här valen du gör?
Nej, men jag tror att så här, jag hade nog gärna varit hemma 6 månader heltid. Men det är ju så här, det är ju tyvärr så, du kan ju inte göra två, alltså det är 2 kul grejer samtidigt, och det betyder att jag var borta från mitt jobb. Jag hade gärna varit hemma med min 6 månader heltid. Men det har betytt att jag har varit borta från mitt bolag 6 månader heltid, och det vill jag inte heller. Nej. Så att för mig har det varit att jag har ju velat göra 2 saker samtidigt. Det är ju svårt liksom. Då får man ju försöka kompromissa lite med sig själv. Sen tror jag så att jag tänker vi ska ta en månad i vår. I mars tänker jag vara helt ledig en månad till. Och sådär, så att jag tror att jag kommer plocka hem detta över tid. Absolut. Även om jag inte tar allting nu på en gång. Och det tänker jag också att han blir ju rolig umgås med också senare. Så att man måste ju inte ta allt på en gång i början.
Nej.
Men jag tror bara det här med att man skapar så mycket stress i sitt liv. Att man vill allt. Och jag vill allt. Jag vill vara mitt bolag hela tiden. Jag vill vara mitt barn jättemycket. Jag vill liksom göra alla de här grejerna. Och tyvärr kan man inte få allt. Men istället då får jag hela tiden försöka stressa och få ihop allt. Att dra ner på ambitionerna då. Liksom. Att så här, 3 dagar i veckan får jag det här. 2 dagar i veckan får jag det. Så här, alltså att man får liksom
nöja sig med det man kan få ihop. Exakt. För det går inte att göra allt. Jag tror att det bästa som hände mitt bolag var faktiskt att jag skulle få ledighet. För det är väldigt lätt som grundare och vd att bygga in sig allt. Alla beslut, alla grejer, alla saker som ska göras. Man tar på sig väldigt mycket, man vill vara med i alla beslut. Man vill liksom känna sig också inloopad i allt. Och då blir det inte ett skalbart bolag. Nej. För du kan skala upp dig själv. Oavsett vem vi är så har vi ju bara 24 timmar per dygn och 7 dagar i veckan. Så att, jag tror det var jättebra för Circulate att veta då i 9 månaders tid att så här, nej men, det här bolaget måste kunna springa utan mig. Så då har jag sett till att jag alltid har fått bygga upp team som jag litar på 300%, som är mycket bättre på det de gör än vad jag är. Och också se till att mandatet är utfördelat, att alla har liksom svinduktig liksom ledningsgrupp, så att säga. Men jag har en svinduktig ledningsgrupp där alla är liksom king of the kingdoms och har fullt mandat och förtroende att i slutändan fatta de beslut de behöver fatta och med budgeten som de har. Den finns ju alltid till att sparra och bolla och se till att det synkar mellan områdena. Men de måste känna att det som i slutändan är upp till dem. Men också känna att förväntningar finns på att de ska kunna driva sina olika områden själva. För det är ju så att ett sådant ett skalbart bolag, då måste vi kunna springa parallellt allihopa. Kan inte ha en vd som ska vara inne och peta i allt hela tiden.
Det är svårt för dig att släppa den kontrollen.
Det tror jag alltid att det är. Jag tror generellt liksom, men jag tror jag är ganska bra på att lita på folk liksom. Och jag har blivit mycket bättre på också det här med att så här, nej, ingen jävel gör ju grejer på det sättet jag har velat att de gjort det på. Men om resultatet blev någorlunda okej. Så kanske det är okej att det inte blev gjort på det sättet som man själv hade sett det. Och den här tror jag också att man kan inte få allt igen då liksom. Att så här, jag kan inte, om jag tar tid att sitta 12 timmar om dagen och göra allting, då måste jag släppa det. Och jag tror det är ett av den här ambitionsnivån. Och det är typ så jag hade varit på en sån här CEO offsite här nu med några andra startups som vår huvudinvesterare har. Och många som pratar om det här liksom med skalbarheten och att man, det här med att man måste liksom våga släppa taget och sånt. Och så har jag sagt, bästa du kan göra är gå på rent liv. Ja. Men alltså det var, jag bra tror det var ett, men alltså det har varit så bra. För nu är vi agerade uppsatta på ett sätt att vi kan springa så fort. Gud, också att man tvingas att anställa folk som man verkligen känner är så här duktiga och självgående. Annars kanske man kanske har folk som man tycker så här, ja men jag men de här är bra på att exekvera, men jag kommer ändå alltid vara där och ha koll. Men om man vet så här, nej men jag känner jag mig trygg med att faktiskt lämna över till den här personen i 3 månader och komma tillbaka och veta att det kommer gått skitbra.
För det där har i alla fall jag sett flera gånger hända när grundare är med under en liksom tillväxtfas eller tillväxtresa i bolaget, och så kommer det oftast alltid till ett stadie där om man inte lyckas fördela ut exempelvis mandat då kommer bolaget inte lyckas. Då börjar det gå dåligt.
Det
och det är så vanligt att det sker. För att man känner att, men dels tror jag att man känner att det är min bebis. Jag vill att det här ska bli så bra. Jag lägger min själ och mitt hjärta i det här. Men också att, nej men att man, har ju, man är ju kanske per definition den som har mest kunskap. Om ämnena, och då gör man sig själv liksom outbytlig i det. För det finns ingen som...
Otroligt sårbart.
Sårbart och inte skalbart.
Och inte skalbart. Och du är ute och reser kapital.
Ja.
Hur går det tycker du i dagens marknadsläge?
Det är spännande. Jag tycker det är väldigt kul att träffa folk investerare. Jag tycker det är superroligt och folk som ställer massa frågor. För man tvingas tänka liksom på alltihopa. Så den har man ju nu redan kanske tänkt på det mesta. Första frågan har man redan fått. Det är superspännande. Jag tycker att det svåra nu är att processerna tar väldigt lång tid. Folk har inte bråttom. Jag tycker det kan vara sunt, för jag vill gärna att man liksom lär känna varandra fram och tillbaka. Om man nu ska liksom investera i ett bolag så här tidigt, då ska man också hänga ihop väldigt länge. Ju tidigare du går in, så länge ska du hänga kvar.
Exakt.
Så att det är viktigt att det är en skön fit. Så att jag är emot att man gör långa processer om de är aktiva. Men nu känns det som att de är väldigt långsamma. Och man säger, vi hör av oss då. Och så hörs man 2 veckor. Ja, men kan vi få titta på det här också? Och så hörs man 2 veckor. Alltså, man kommer ingen vart.
Nej.
Och det är lite tjatigt, särskilt nu när jag bara jobbar deltid och håller på i det här klimatet och ingenting kommer någon vart. Och för varje månad som går så bränner vi upp mer pengar. Liksom.
Ja, visst.
Så att det har varit väldigt stressigt, ska jag säga.
Ja. Men vad söker du för investerare just nu? Vad letar du hos en investerare?
Men så här tidigt så är det ju att det är som, jag skulle säga ex-operators tycker jag är intressant. Folk som faktiskt har byggt bolag själva. Antingen som grundare eller bara att de har varit med på en tidig startupresa och gjort det här liksom. Som har lärt sig det och också gjort massa misstag längs vägen som man kanske kan undvika att göra då, för att någon annan har gjort det. Och sen att det är ett gött gäng, bra folk. Sen är det viktigt för oss med värderingar, men också vi frågar alltid var pengarna kommer ifrån. Så att det är rent mjöl i påsen. Tycker vi är viktigt.
Är det vanligt att det inte är det i din erfarenhet?
Det beror på vad du klassar som rent mjöl.
Vad klassar du som rent mjöl?
Nej, men vi vill gärna se till att det är såklart inte liksom...
Greenwashing, är det det?
Nej, men att eller? Det inte är kanske en massa oljepengar.
Ja.
Som ni gjort på. Sen kan man ju hävda att oljepengar är bra, att det går till något grönt nu. Men vi vill helst inte att det ska vara massa oljepengar. Nej. Som fundar vårt bolag. Okay. Att det liksom inte är massa vapen och annat godtyckligt. Helst inte. Alltså, sen också är det svårt. Det är som, oljepengarna har investerat i något, investerat i något. Investerat. Du kan inte rensa för det. Nej. Men man kan i alla fall fråga och så kan man ta ett aktivt beslut. Samma sak vad gäller liksom gambling. Tycker jag också är en väldigt svår industri att hålla mig till. Tobak och sådär liksom. Så man tror man väljer själv om man tycker känns bra. Men för mig handlar också att jag kan alltid motivera varför det ena är helt okej och inte det andra. Men sen ska du ha en gäng anställda också som också i sin tur ska tycka att det här är accepterbart eller inte. Så att jag tror det är så better safe than sorry.
Men ni har tagit in pengar från VC Venture Capitalist. Hur? Har det bara varit VC som har investerat eller har ni haft flera olika typer av investerare?
Vi tog in då förra rundan pre-seed, tog vi in två VCs, ett liksom ängelnätverk, ett gäng änglar och ett en industriell spelare som investerade en liten miniticket liksom.
Och även nu då så är det förmodligen VC som
nu är VC.
Ja. Var det ett aktivt val?
Vi pratade om det här innan. Jag tror att VC-resan är rätt jobbig att göra, tror jag. Så att det finns massa sätt att bygga bolag på. Så att VC-resan tror jag inte är den första vägen att titta på kanske. För oss handlar det om att sustainable packaging, cirkulär ekonomi, det kommer hända så mycket nu kommande år. Marknaden är liksom helt on fire. Alla kommer väl ställa om. Så att ju snabbare liksom tillväxtresa vi kan göra, ju snabbare vi kan hjälpa bolag att hitta mer miljövänliga förpackningar, ställa om till dem och liksom facilitera det här racet, desto bättre är det för världen och för oss och liksom att vi kapitaliserar på marknaden. Så att vi behöver göra en snabb resa. Men en snabb resa i sig är inte alltid en hållbar resa, för det måste liksom vara hållbart från ett bolagsperspektiv också. Anställningar tar tid och även anställda har ju förtjänat också att komma in och bli varma kläder och kan leverera. Så att det handlar om att balansera då, att var på en marknad som är helt on fire men samtidigt växa i en takt som du mäktar med för att också kunna leverera med kvalitet. Så jag tror att VC-resan är väl mest för att det kan liksom hjälpa oss att ha den här liksom tillväxttakten som marknaden behöver. Men jag tror att det finns väldigt många sätt att bygga bolag på. Den tror jag man fortfarande så här, som tjej kanske, jag hatar att investera då, men jag tror att man liksom inte ska vara rädd för att faktiskt ta ut lön när man ska starta bolag. Våga gå ut och prata med investerare, våga liksom inte så här, ja men jag kan tänka mig leva vatten och bröd här nu och så får jag lite investeringar av er, utan man ska ändå sätta terms, för att du bygger inte heller ett hållbart bolag om du bygger det på ohållbara förutsättningar. Att så här, det är inte hållbart att man ska hyra ut sin lägenhet och bo på sin kompis soffa i all evighet. Så du sätter upp ett bolag som funkar så nu, alltså någon gång kommer du behöva ha liksom hållbara livssituation och förutsättningar också.
Jag gick ju entreprenörsskolan då, var min masterutbildning, och då var det ju verkligen så här, man skulle vara glad om man kunde ta ut en lön som motsvarade CSN. Då var det liksom en vinst, men oftast var det lägre. Jag kommer ihåg att jag liksom, för mig var det så främmande, och då bestämde jag mig, om det här är villkoren, då vill inte jag vara med här nu. Då vill jag hellre bygga upp mitt nätverk, bygga upp min kompetens och sen ta klivet när jag känner att jag inte behöver gå in på de villkoren.
Jag tror det där funkar när du är 24 och kommer i skolan också.
Ja, men exakt,
och jag tror det måste funka då med, för att om du är 24 och ska börja bolag 24, så kommer du nog göra en ganska lång väg dit. För du har aldrig sett ett bra bolag. Du har aldrig sett en bra performanceprocess. Du har aldrig varit med om en HR av det ni ska göra. Du kommer ta en ganska lång väg. Jag ser inte att det är omöjligt att starta bolag med 24. Men jag tror att vägen är längre.
Det är säkert lika mycket
än om du startar senare i livet. Du har lärt en hel del.
Ja, men det är många tycker jag som man har haft dialog med och som säger att oj vad modig du är. Gud, jag hade aldrig vågat.
Det har jag också, men alltid bara från kvinnor.
Men vad är folk rädda för då?
Ja, men det är väl den här risken. Ja. Och att man sitter i en familjesituation och det handlar inte bara om en själv längre.
Nej, men där kan man ju säga någon som tar föräldraledighet i ett år då. Shit, vad modrädd. Får du vara hemma ett år?
Exakt.
Men du riskar ju skithög risk att gå och bli fattigpensionär här.
Det ska jag säga nästa
gång. Ajaja, nej, jag är inte så riskavärt. Jag vill gärna jobba så att jag vet att jag har en lön i framtiden och ändå kan råd att betala boende för mina barn och så.
Helt rätt. Men det känns som, ni har ju knäckt då den här frågan liksom kring hur man delar upp en bra föräldraledighet sinsemellan och också, alltså mycket utifrån vad jag hör på dig nu, att det handlar om att båda ska få lika mycket tid med lillan liksom, i de olika faserna som Nils faktiskt befinner sig i.
Jag tycker det är svinnice liksom.
Så liksom bort med det här att nej, men pappan är helt oviktig första året.
Men jag har ju hela mamma i 6 månader. Men då har jag ju puppat, så då dagar jag på jobbet så puppar jag. Sen tar jag med mig dem hem och fryser in. Och nästa gång ut till jobbet då finns det då, och så nästa gång pumpar så rullar det så liksom. Det går ju alldeles utmärkt.
Ersättning är också bra, givetvis.
Ja, absolut. Absolut, för de som inte kan amma.
Ja, allt som funkar funkar. Och inte, och mycket funkar inte alls, och då får man lösa det också.
Lösningsorienterad kanske.
Men många frågar mig också så här, jobbar 2 veckor, hur funkar det? Bara, it works because it has to work. Ja. Och det är ju så vi människor är. Alltså, så fort vi måste lösa något så löser vi ju det. Och då ser man framförallt i kristider och krigstider. Liksom, att så här, vi är extremt anpassningsbara och vi löser grejer. Vi är lite bekväma. Måste vi lösa saker för att det vore bra om vi löste dem? Kommer inte lösa dem. Nej. Men måste vi lösa saker för att vi måste? Då löser vi dem.
Ja.
Nej, men det finns ju ändå de länder i världen där man är hemma liksom 2 veckor innan man då ska gå tillbaka till sitt jobb.
Ja, och vi ser inte då att det är 100% i depression och liksom hemskhet. Precis. Som de här barnen utsätts för, utan det verkar funka det med.
Nej, men jag mycket snart, såhär, mammorna där, jo. Då, att det är 2 veckor kan ju vara kanske lite.
Jo, men absolut. Och såhär, det är inget att promota, men jag menar såhär, det är liksom, nej, men det här med att det är så farligt för barnet hit och dit och barn, alltså såhär, glada föräldrar ger glada barn.
Det tror jag med.
Helt riktigt. Men du, avslutningsvis då, vad skulle du säga till personer där ute som är gravida och också står i tanken om att starta bolag samtidigt? Vad är dina liksom 3 tips för att hitta det här modet då? Eller hitta kraften att faktiskt att man faktiskt kan göra det här samtidigt och att det kommer gå bra?
Men jag tror att det handlar om naivitet liksom. Att säga, inte se alla sätt som saker inte kommer funka. Det är, så här, det är klart att det här kommer gå bra och det är klart att det kommer lösa sig och jag kommer nå massa hinder, men det enda jag vet är att jag är en jävla på att lösa hinder när de kommer. Liksom. Och att det kommer aldrig vara bra timing. Det var många som sa till mig. Liksom, att så här, jag bara, det är ju sämsta tajmingen. Så här, det kommer aldrig vara timing. För att hade jag fått barn halvår senare, då hade det varit mitt i fundraising när jag hade fått barn. Det är inte gott. Hade jag fått 1 år senare, då hade det varit mitt i någon lansering. Och hade det varit 1,5 år senare, så var nästa fundraising. Alltså, det är aldrig bra timing. Och så här, man får bara göra det och se till att lita på att så här, det kommer funka, för jag kommer se till att det funkar. Men också lite så här, ja, men vad är det värsta som kan hända då? Ja, men det som kan hända, ja, det är att det här bolaget går i putten. Vilken fantastisk resa vi har gjort. Shit vad vi har lärt oss. Shit vad mycket duktigare vi har blivit på det vi gör. Och då är vi närmare till nästa startup som kommer lyckas förhoppningsvis. Liksom. Vad är det värsta som kan hända? Liksom? Och då inser man ofta att det är inte så farligt. Och nej, men det är klart att man inte vill att det börjar gå putten och investerarna får några pengar. Samtidigt att så här, det är en VC är en riskbransch. Det är liksom en på väldigt, väldigt få som lyckas. Så att man är ju såklart dum om man tror att jag är den på miljonen. Men jag har liksom alltid varit så här. Jag brukar säga till mitt bolag, top 0.01%. We need to believe that we are top of the 0.01%.
Ja.
Att bygga bolag, det är liksom att lyckas. Det är så här, lyckas med som omöjligt. För om det här var så himla lätt och möjligt för alla, så hade alla gjort det.
Exakt.
Och det är det ju inte. Så att det är så här, det är ju redan från början med att jag ska ge mig på något som är typ omöjligt. Och att triggas av det. When the going gets tough, the tough gets going.
Ja, fantastiskt, otroligt inspirerande att prata med dig, Karo, och få träffa Nils. Det ska bli väldigt, väldigt spännande att följa din bolagsresa, och vi kommer ju stöta på varandra framöver i många absolut. Olika sammanhang.
Jag tycker och det är superspännande, och ja, det är ni. Jag är ju ett största fan där. Jag är största starstruck. Jag bara, här är de. Det är de som har grundat Charlie. Wow!
Det är underbart. Det peppar oss.
Verkligen.
Men tack för att du kom till podden.
Ja, men tack hörni. Det var så kul och jag är så inexalterad över det ni försöker göra. Det är geni. Genidrag.
Härligt att höra. Vi fortsätter naiva och fortsätter den här resan.
Fortsätt tro på det omöjliga.
Ja, precis. Så härligt. Tack för att ni lyssnade idag.
Precis. Tack för att ni tunade in på kärleksförsäkringen. Kan man försäkra kärlek? Vi fortsätter nästa vecka med ett nytt avsnitt. Ny gäst. Nya möjligheter. Ha det så gott!
Hej då!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.